Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar. Hallå, hallå! Varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt nummer 502. Och Manne sa precis att det var min tur, alltså välkommen. Vi har något slags system som jag inte riktigt är införstådd med. För jag vill minnas att jag hälsade välkommen förra veckan, för då sa jag Levi's, för det var 501. Och nu är det 502. Men, det är väl kul för er att få höra min röst två gånger i rad så här i inledningen. Eller vad säger du, Manne?
Ja, men det tror jag verkligen att det är en ynnest. Jag var och bastade igår. Det börjar komma igång, det postpandemiska bastandet. Jag är ju, får jag säga, lite av en bastuexpert i Stockholm, en bastuprofil. Jag är ju med, som ni vet, i Tantobastun och i Vintervikens bastu som heter Stockholm Sauna. Och nu kommer också Sätra bastun, där jag kommer vara bastuvärd. Så några gånger i månaden kommer jag vara värd för den bastun. Jag ska på utbildning där på söndag. Men efter pandemi, i Tantobastun, som är den som är bastamäst, så har det varit väldigt speciella pandemirestriktioner länge, var det.
Just det.
Ett tag så var den helt stängd, så fick man bara basta typ en i taget, och sen så var det länge att man fick bara basta familjevis, så att man inte skulle, man fick basta i sina hushåll liksom.
Är det fortfarande liksom, vad ska man säga, stigmatiserat att kalla det för bastuklubbar? Så man säger inte att man är med i en bastuklubb.
Jag vet inte om det, alltså det är väl fel associationer.
Bara. Ja, men är det det fortfarande? Jag tänker att folk, att vi har kommit så långt bort
folk som
från födde
på 80-talet i alla fall.
Ja. Ja,
vi är ju uppväxta med bastuklubbar, så att, men om du pratar med 90-talist så tror jag inte att de tänker annat än att de tänker nog det som liksom som Tantobastun eller Sätrabastun, en bastuklubb. Kan jag tänka mig. Men 80-talister och äldre, då är ju bastuklubb någonting där man har sex och gärna får HIV.
Hur är liksom cruising-kulturen i de här bastuföreningarna som du är med i? Tant och liksom, vad heter det, Sätra och där
Vinterbyken. Det är ju totalt förbjudet att cruisa.
Det är det.
Ja.
Står det? Är det så ändå att det är så på agendan så att det står i olika, alltså stipulerat i olika ordningsföreskrifter och sådär, att cruising förbjudet? Sverker Åström gör sig
inte icke... det, men vi har ju gått en slags värdegrundsutbildning som handlar om att man inte ska sexualisera folk och sådär.
Nej.
Och det är alltså, om man cruiser så blir det ju svårt att inte sexualisera då.
Mm.
Så att det är ingenting som vi håller på med. Alls.
Ja, både bra och dåligt och beroende på vad man
får. Ja, men efter då de olika pandemirestriktionerna så har det varit ganska förvånande. Precis som det med motionsloppen. Det här är ju någonting som är stora delar av mitt liv. Motionslopp som jag ju springer och jobbar med delvis. Och sen också bastu som är de resterande 50% av mitt liv.
Mm.
Det har inte kommit igång. Man tänkte att alla skulle vara helt svältfödda på det, att träffas och basta och springa motionslopp så att det skulle vara liksom fullbokat. Men det har varit tvärtom, att det har inte riktigt kommit igång. Det har varit mycket sämre deltagarantal än tidigare, och motionslopp har svårt att locka folk, och bastun brukar vara väldigt lätt att boka även på tider som förut kunde vara svåra.
Mm.
Men igår för första gången sedan pandemin, när jag skulle basta 15-17 vill jag basta, då var det fullt både i Tantobastun och i Stockholms sauna Vinterviken.
Mm. Och Sätra har inte öppnat ännu eller?
Nej, precis. Det ska utbildas lite värde, så öppnade om någon vecka. Mm. Men sen det blev en, det var någon som hoppade av, så att jag lyckades knipa en plats i alla fall.
Mm.
Men det tyder på, tycker jag, att vi verkligen har lämnat pandemin bakom oss nu. Och jag tror att motionsloppen, för nu Stockholm halvmaraton går i helgen, eller gick i helgen för er som lyssnar, och det har också varit väldigt gott deltagarantal. Alltså det som krävs för att det ska komma tillbaka, det är att det blir fullt någon gång. Just med bastun. Om flera medlemmar i Tantobastun går in någon gång och bara, helvete, jag kan inte basta när jag vill. Då kommer bokningstrycket gå upp. Då blir det mer attraktivt. Det måste vara lite begränsat. På samma med motionsstopp. Man måste någon gång gå in och bara, fan att jag inte anmälde mig tidigare. Nu är det för sent. Jag får inte vara med på det här loppet.
Ja,
då
det.
Kommer man börja hänga på låset igen. Så det är det som krävs.
Ja, det kanske är så. Men ser du liksom fram emot det här, eller tycker du att det har varit skönt att få vara lite ensam i motionsloppsspåren och bastuhällen?
Nej, jag vill ju att det ska vara tryck på de här grejerna, för att jag... för att det är någonting som jag vill ska komma många till gagn. Ju.
Ja.
Och nu när vi kommer få en till bastu i Stockholm och också ha tre bastuar, så känns det ju viktigt att trycket hålls uppe, och att så att det blir tryck på stadsdelsförvaltningen också, att ännu fler bastuar ska öppna. Det är ju på gång i Flaten och sådär. Man vill att det ska komma kanske i Dreviken också så.
Hur stor är risken, tror du, att det blir som med...
Gud vad jag inte skulle prata om det här egentligen. Det blir en bonusspaning.
Men hur stor är risken, tror du, att det här blir en... överetablering likt det som har hänt med de här elskotrarna, eller inte elskotrar, vad heter det, sådana här elsparkcyklar, eller skotrar kanske heter det, att det sen blir att kommunen måste gå in och börja reglera det här, för att det ligger liksom, det är
bastuar överallt,
bara slängs upp i parti och minut, och det liksom sköts inte överhuvudtaget, och det uppstår
jag tror att det finns en risk att, för ofta så är det ju, alltså med Sätra Bastun så är det ju att stadsförvaltningen betalar typ allting, både drift och inköp av bastu, eller leasing är det väl egentligen, ganska mycket pengar, men det, föreningen ska sköta om driften, och det krävs ju ändå rätt många bastusugna, generösa eldsjälar som ser till att hålla den levande, så att det hoppas jag verkligen att den ska göra.
Det ska bli spännande just, nu blir det lite Stockholms internt här, men det ska bli spännande att se huruvida det här förändras nu när vi har ett maktskifte i Stockholm. När det rödgröna blocket gröna har ju redan varit, men det grönblå, men nu kommer det bli det rödgröna tar över, om de är liksom ännu mer pro bastukulturen, eller om det liksom att de kommer bromsa lite och säga stopp, nu ska vi måste ha någonting. Ja, det ska bli kul.
Mm.
Det var ju ingen valfråga direkt.
Nej, man hörde alldeles för lite om bastu, och det var inga valaffischer som handlade om det, och jag tycker det är det viktigaste av allt. Men igår var det spännande då, för i den här fullsatta bastun så var det en pappa som hade med sig sin tvååring. Mm-hmm. Och det var tvååringens första bastu.
Ja.
Och det här var ju enormt intressant för mig som står i begrepp att snart börja ta med min son till bastu.
Uh-huh.
Och jag noterade då att pojken först inte ville basta, vilket ju höll på att liksom, det höll på att bli katastrof för den här pappan. Att, för han kan ju inte liksom tvinga honom. Men han väldigt skickligt entusiasmerade pojken genom att ta in en stor vattenbalja och vattenleksaker in i bastun med en ubåt och två stycken bilar. Ja. Och sen så fick pojken då leka med bilarna och ubåten och bastuskopan. Och så fick han försöka med, han var, jag tror han var nyss fylld av 2 år. Och han fick försöka träffa stenarna på kaminen med vattnet från sin ubåt och skvätta upp. Vilket gjorde att det blev svinkul på honom det där.
Jag tycker att det här är inte helt positivt. Jag bara säger, jag bara slänger ut det direkt.
Ja, nej, jag har inget entydigt svar. Alltså det är ju väldigt positivt för den här pojkens bastuupplevelse. Och jag tror det verkade som de som satt, det var en ganska fullsatt bastu, de som satt där tyckte att pojken var väldigt gullig. Och pappan lekte väldigt mycket då med den här pojken. Kastade vatten på sig själv så pojken började skratta och sånt där. Och det här var ju två saker som jag tänkte då. Dels så var det ju att alltså mina barn har ju gillat att basta jättemycket. Just nu gillar de det inte så mycket, men det har mest med kroppar att göra. Alltså de tycker framförallt manskroppar är jätteobagliga. Men när de var små och vi började basta, då körde jag en helt annan approach som var så här: här inne måste man vara väldigt tyst. Här måste man prata
bibliotek,
små bokstäver. Ja, precis. Här ska man vara tyst och andaktsfull. Det var verkligen någonting som man gjorde på, det var liksom på de vuxnas planhalva.
Men får jag fråga, var det även samma sak när ni bastade på Malen och så?
Nej, då blev det ju såklart mycket mer uppsluppet. Men det var ju samtidigt inte så uppsluppet så att vi lekte lekar och sånt där. Och det var ju, och det var ju också så att jag verkligen försökte inskärpa att jag inte ville springa in och ut hela tiden så fort de ville kyla av sig. De fick gå ut själva mellan varven och att jag kom ibland ut.
Men det undrar jag, för att den här pojken, 2-åringen, alltså min erfarenhet av småbarn i bastuar är ju att de, alltså det blir ju ett jävla korsdrag hela tiden för att de går in och ut i dörren. Och hur skötte den här 2-åringen det?
Alltså han gick ju in och ut jättemycket, men i en sån här fullsatt bastu så påverkar ju inte det så mycket för att det är ju en väldigt trafik i alla fall. Ah, så att, okay. Och temperaturen hölls konstant. Men, ja, men det var ju inte ett galet spring, utan han behövde väl, han kunde ju köra 5 minuters sessioner ändå. Så att det var ingenting som påverkades, skulle jag säga. Men,
för det är nog det jag skulle blivit mest irriterad på. Alltså, men om det inte påverkade, alltså just den här leken och sånt, det hade jag kunnat ta. Men om det,
för att... jag blev inte irriterad alls, jag blev mest förundrad. Någonting som jag skulle kunna bli irriterad på, det är ju om man hade behövt påverka sitt eget bastande, typ så här, nu får vi inte hälla på vatten eller för att han ska sitta där uppe eller någonting. Men han var ju där nere och han slängde på vatten, så blev en väldigt varm och fuktig bastu liksom. Men det som var fascinerande var att alltså självförtroendet på något vis hos den här pappan, att han tog sån plats med sitt föräldraskap. Och också såklart att han, att han genom det, genom att ta risken, men någon hade ju kunnat bli irriterad, gjorde att pojken fick en fantastisk bastuupplevelse. Och jag har ju tagit väldigt stor plats liknande det han gjorde med mitt föräldraskap på typ så här mer kanske tunnelbanor. Alltså när barnen var små, jag var så jävla stolt, och när jag hade typ en dialog med dem så tyckte jag att resten av att jag vände mig till typ tanten som satt bredvid också, för att jag nästan utgick ifrån att hon skulle bli lika charmad av mitt barn som jag blev.
Just det.
Och lite den grejen körde han, fast i en mycket tajtare miljö i bastun, och samtidigt som han gjorde det med vattenleken.
Just det.
Och jag tror att jag...
Du körde mer, vad ska man säga, Globen motsvarande, och han körde mer intim krogshow.
Ja, precis, exakt. Och framförallt så har jag liksom, och det är väl för att pappa har, alltså när jag växte upp, jag gillade ju verkligen bastu, men det var de vuxnas planhalva. Alltså pappa satt ju på högsta laven, och han alltid med fötterna uppe på bänken, alltså på laven, med ryggen mot väggen och läste tidningen. Och jag fick lite plats vid hans fotända, och jag ville verkligen sitta där uppe. Och fast jag visste att snart kommer han kasta en skopa, och då kommer det vara så jävla, jävla obehagligt. Men det är ändå värt det, för det är liksom så här man blir vuxen på något vis.
Just det. Men då måste jag säga, då var du inte 2 år.
Nej, precis. Då var, det var väl från liksom 4-5 års åldern kanske som jag sådana minnen. Och när jag var 2 år så var jag förmodligen inte med.
Men, ja, men det var ändå när jag var 4-5, så tidigt alltså. Okej.
Okay. Ja. Men jag har liksom fört över det till mina barn, att det här är något andaktsfullt och det är framförallt en vuxnas planhalva. Men det är inspirerande för mig att alltså jag tror att jag kommer ta med mig, kanske inte att jag kommer ta lika mycket plats med mitt föräldraskap, att jag kommer delta i Adrians bastulek. Men det där med leka med vatten och sitta där nere, alltså jag tänker ju på min föräldraledighet. Den börjar ju snart, jag vill ju verkligen basta med honom då.
Ja, det är klart. Men det är lite skillnad på en, nu kommer ju han vara, nu ska vi se, om det är vid årsskiftet, han kommer vara, vad blir det, 9 månader någonting?
8.
Mm. Ja, så att det kanske är lite att hålla på och liksom pusha det och försöka få honom att älska bastun då. Och speciellt...
Jag vet inte, alltså John som hatar bastu mer än någonting annat, han gjorde ju tappra försök och var typ en gång i veckan, under några veckor i alla fall, tillsammans med Nancy när hon var i den åldern. Och hon gillade det mer än vad han gjorde i alla fall.
Men jag, ja, alltså du får göra precis som du vill. Men jag, om jag var tant och gubbe och skulle sitta och basta och du skulle komma hela tiden med en 8-9 månaders, jag vet fan alltså. Du, jag tänker, men att
vadå?
Du kan...
Vad är felet? Varför skulle det vara värre än en 2-åring, tänker du?
Nej, jag vet inte. Om det blir för mycket liksom spring och för mycket liksom...
Men varför skulle det bli spring?
Nej, nej. Om det inte blir det, om det inte är något problem sådär, så är det ju helt okej.
Okay. Det är ju såna liksom äldre bastumän som du som man är rädd för. Att man, när man tar med barnet till en mixbastu, då tänker man så att det kanske finns några trevliga kvinnor som blir bedårade. Mm. Men sen så finns det säkert någon lite sur farbror som inte kommer bli lika imponerad.
Med risk för att liksom... jag vet inte vad den, men jag tror ju att... Det finns en ganska stor andel av sådana som jag ändå, i just bastusammanhang.
Tror du det?
Jag tror det. Men du brukar ju basta väldigt tidigt när du är lite ensam. Jag tänker att det kan vara liksom, du börjar lite, se till att du är på pass när du får vara lite själv och se hur
det
utvecklar
sig. Ja, men det kan man göra.
Och sen så ser du om Adrian är en person som börjar gallskrika så fort hon är i bastun, då kanske inte är så bra att göra det tillsammans med massa andra i en full mixed bastu, utan då kanske, men om han verkar trivas så har det ganska bra, då kan du ju börja. Det är nog mitt tips. Alltså börja lite, liksom träna lite på malna, alltså sådana lugna miljöer där du får vara liksom lugn och ro och vänja in honom. Då känner han ju också att, annars kanske pappa blir lite stressad och så känner han av det och så blir det lite märkligt och sådär.
Jag märker ju en stor skillnad mellan honom och Iris och Rut, och det är att han älskar att bada.
Ja, just det.
De tyckte det var rätt obehagligt. Han tycker det är det bästa som finns. Jag börjar ju längta väldigt, väldigt mycket efter föräldraligheten som rycker allt närmare. Det är ju typ 3 månader kvar bara. Och jag har en lista här. Saker som jag längtar med, eller till.
Ja.
Och då tänker jag att du kan få berätta sen saker som du saknar med din föräldralighet, eller som du är glad att slippa.
Ja.
1. Sova tillsammans på morgnarna.
Alltså sova ut, sovmorgon. Typ,
nej, jag tänkte på när alltså nu har det ju varit så, eftersom jag arbetar och barnen går i skolan, så går ju, det är ju rätt tidiga morgnar. Nu, de senaste dagarna har Iris och Rut och jag gått upp vid 6.
Ja.
Medan Sara går upp ibland om Adrian är vaken, men ibland så vill han sova till liksom 8:30, och då kan hon göra det på ett sätt som man inte kan göra när man, alltså som inte kunde göra när vi hade, varför ledde med Iris, men, eller med Rut, men som man kunde göra med Iris.
Just det.
Att låta barnets kroppsklocka styra lite mer.
Ja, alltså risken väldigt där är mysigt. Att du blir besviken om det är så att Adrian börjar vakna vid 5 istället.
Ja, det är väldigt, väldigt stor risk, för det minns så... jag att det kunde hända.
Ja.
2. Löpturer med Adrian i vagnen. Ja. Fy helvete vad mysigt. Och också så här ur- och skurliv. När Iris Rut var små, då tyckte jag ju fortfarande att utevistelse var någonting ganska obehagligt som gav traumatiska barndomsminnen. Nu tycker jag det bästa som finns. Springa omkring med så här springvagn och äta sin lunch ute över öppen eld.
Kanon.
Side note här, jag tycker jag är lite rädd att jag har blivit Robert Bly, hans bok Järnhan, som handlar om att det är så man blir man. Och att det är liksom så här, nu när jag har en pojke så måste jag leva Robert Bly Järnhans livet. Men det får jag bara ignorera.
Jag tror du ska inte grubbla så jävla mycket. Jag tror du ska göra bara.
Och tre, öppna förskolan. Fy helvete vad kul att träffa föräldrar som gör det där, kanske för första gången. Små barn som leker tillsammans. Nu har jag inte träffat några Adrian tillsammans med några andra jämnåriga bebisar. Det ska bli skitkul. Och jag kan ju hela barnvisekanon väldigt, väldigt bra nu.
Ja, just det.
Kalla Anka satt på en planka och liksom... Ja,
men det här är ju lite, det är lite som att du, eftersom det är så länge sedan du var föräldraledig och du har blivit äldre, lugnare, mer mogen...
och att
det, ja, men det måste man ändå säga. Och att det liksom, att du kan göra saker som du vill och du kan vara mer avslappnad, så känns det som att det kommer ju göra susen, att du kommer ha kul liksom. Och du är verkligen inne i, alltså föräldrar, det är ju liksom inte några stora förändringar i din tillvaro, förutom då att du ska vara med honom. Men det är ju liksom inte så här, oj, som första gången när man är pappaledig, att det är liksom, det blir en sån otrolig skillnad mot ens vanliga liv på något sätt, att det är verkligen så här, det är då i alla fall jag kände att jag verkligen blev förälder. Så att det kommer ju vara härligt att du verkligen kan njuta. Så att det där blev jag ju lite sugen på själv, alltså den, det som du beskrev,
öppna förskolan.
Ja, men verkligen allt det där. Jag tror ju att jag skulle ju omfamna föräldraledigheten mycket mer nu än vad jag gjorde de två gångerna som jag gjort tidigare. Även om jag var lite bättre med Jojo än vad jag var med mannen. Men jag var ju fortfarande...
Du får utveckla det där mer sen när listan är färdig.
Jaha, förlåt. Jag trodde du hade gjort tre.
Fyra.
Sorry.
Plaskdammarna kommer återigen bli hav. Alltså, det var ju... innan man hade barn så plaskdammar var någonting som inte fanns ens. Alltså, man tänkte inte på dem.
Nej.
Sen så, när man fick barn... jag minns att du och jag var på en plaskdamm som låg nära Blås ut. Som ju var liksom så här... Barn hade så kul där. Det var som ett... Plötsligt blir det som ett hav. Mm. Och sen blir barnen äldre och då blir de små och äckliga igen.
Ja, just det.
Nu kommer de återigen bli hav. Och så här, tillvaron då, alltså saker som man går förbi, lekplatser också, kommer förvandlas.
Ja.
Och en plaskdamm kommer vara liksom så här, man kommer kunna lägga en timme där och det kommer, man kommer kunna se det med barnens ögon och inte alls tänka att det är äckligt, utan tänka att det är typ Atlanten.
Fast det här är ju jättefin punkt på listan. Den är ju ashärlig och på alla sätt och vis. Men jag vill bara säga att du kommer... Alltså det kommer ju vara januari, februari, mars. Alltså...
Jo, men sen så kommer ju maj, juni, juli.
Ja, men det... Du ska, om du har överlevt liksom. Men jag måste säga, just lekplatser. De känner jag så här... Med Jojo tycker jag att lekplatser är härliga nu. För att han springer runt och klättrar och har roligt. Men lekplatser med en sån här liten... Det är inte min grej alltså. Plaskdammar, ja, det tycker jag, det kan vara lite kul. Men lekdammar, när det är lekplatser, när man liksom, när de går runt och sen så, gud, det tycker jag är tråkigt. Usch.
Fem, och i kontrast till förra punkten då, morgondopp. Det kan man göra på ett annat sätt nu, eftersom vi bor vid vattnet. Det gjorde vi inte med de små barnen. Och han verkar ju gilla att bada.
Ja.
Fy fan, vad trevligt.
Jo, men det, återigen, jag vill bara, alltså jag tycker att jag saknar mer så här. Okej, det är snöglop, det är liksom januari, februari, du måste hitta bra cykelbanor och springa med tulevagnen, om det nu är tulevagn, det är bara, det är det enda jag känner till, det kanske är något annat varumärke. Och liksom alltså det här med den typen av tillvaro, det är det du,
ja,
jag,
nej,
känner att det är det du måste förbereda dig för
när Mälaren är frusen och det är väldigt dåligt barnvagnsunderlag överallt och så där.
Risken är att det blir den här Barbarossa, alltså när Hitler invaderade Ryssland, och att det liksom är att de var klädda mer för någon slags sommarklimat och sen så bara, oj just det, det blev bistervinter. Att det är dina förberedelser där liksom någon typ av försommartillvaro mer än det som det faktiskt kommer vara.
Sex. Den här funkar väldigt bra även i januari, februari, mars. Tupplurar. Att ett av de här sovpassen sova tillsammans med sitt barn, som är både ladda batterierna och gos i ljuvharmoni. Sju, laga mat med en typ ettåring drygt som precis har lärt sig gå, men ha barnvakt till den.
Ja, just det.
Att ha en stora syster med stor energi som tar lite steam bort från det där. Och åtta, sista punkten då. att vara Adrian-expert, att vara Adrians främsta uttolkare, att kunna hans minsta lilla skrik och att vara så där följsam, så man märker hur rutinerna successivt liksom ändras från vecka till vecka, och att hänga med på det.
Jag såg pappor på två stycken pappor på tunnelbanan häromdagen med sina ettåringar. Man såg att de var föräldralediga, och då tänkte jag faktiskt på dig. Mm. Jag tog en bild på dem också, men den blev så himla suddig och oskarp och konstig, och jag ville liksom inte göra mer för att jag riskerade att liksom avslöja mig, så att jag struntade i det, och ja, det, så det blev ingen bild. Men jag tänkte i alla fall att där har vi Manna om ett tag. Nu var de ju tio år yngre, men jag kunde ändå se dig framför mig.
Men berätta mer om det här som du berättade efter punkt 3.
Vad var det punkt 3 då?
Nej, alltså du berättade om hur du, vad du saknar och vad du inte saknar.
Alltså jag saknar ju inte till exempel lekplatser, och jag saknar inte oceaner av tid där man inte riktigt vet vad man ska göra. Men problemet är ju med mig, jag har ju genomgått en typ av metamorfos sen jag var föräldraledig sist, alltså i och med mitt sammanbrott och min liksom medicinering och allt som har hänt i mitt liv, och att det nu är, jag menar, jag är ju mycket bättre på att vara ensam och mycket bättre på att ha det mysigt och ta hand om mig själv och sådär. Jag menar, du kommer ihåg bara att jag hade ångest när jag var i Båstad och skulle vara själv några dagar och inte visste vad jag skulle göra, alltså när jag skulle på den här tennisturneringen. Alltså du vet, jag menar, det är ganska svårt att göra det om man också ska vara liksom ta hand om ett barn, om man har den typen av ångestnivå i grunden. Nu har ju inte jag det längre och känner mig mer liksom till freds och så. Så att jag tror att jag skulle ha mycket roligare och omfamna det mycket mer då, och göra allt det där, mer det där som du sa. Alltså hitta på saker, komma iväg liksom, gå ut i skogen och gå på öppna förskolan. Jag skulle liksom, föräldraledigheten skulle vara en oyster. Alltså det var, jag skulle bara, den skulle öppna upp sig för mig, jag skulle bara sluka den med hull och hår.
På ett annat sätt. Blir du sugen på kanske att föreslå till barn där hemma?
Bara för att det här föräldraledigheten? Nej, men däremot så känns det ju kul inför liksom, om man någon gång blir far- eller morförälder. Alltså det känns ju lite roligt.
Jag såg faktiskt, det var ju helt fascinerande när jag åkte rullskidor igår.
Och gjorde då, du?
Då såg jag. Jag åkte min längsta tur någonsin. Jag åkte 72 kilometer tror jag. Och då såg jag en
man. Det är ju fucking nästan ett Vasalopp.
Ja. Då såg jag en man som var kanske i 75-årsåldern som sprang med en löparvagn.
Ja, men du ser.
Ja, det är ju fan goals om något.
Det är ju goals.
Ja. Mm. Jag har aldrig hört talas om det eller sett det förut. Så att det vill man ju verkligen kunna göra. Springa omkring med sitt barnbarn.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ja, oh, gud. Ja, men jag tycker det skulle bli spännande att följa din föräldraledighet. Jag tror att du kommer ha otroligt mysigt.
Du har rätt i det, att det kanske inte kommer bli så jättemycket morgondopp i januari.
Ja, det kan ju bli eller sån vakdopp. Det blir, vad heter det han, isguden, holländska?
Wim Hof.
Wim Hof, ja. Vi måste ju nämna alltså det som alla går och tänker på. Det som är, alltså det känns ju konstigt att, det, att vi nu har spelat in i 26 minuter ungefär och vi inte har pratat om alltså det stora som har hänt här i Sverige den senaste tiden. Jag pratar ju om alltså havsspyan. Såklart.
Ja, jag låg och gjorde för första gången på kanske 10 år armhävningar i morse och lyssnade på, det var inspirerad av dig, för jag har hört rykten om att du gör mycket armhävningar.
Ja.
Och då så kom vetenskapsnyheterna på, och då följde jag ihop en liten hög i golvet, för det var så jävla roligt när de pratade om att havsbian har skådats i Stockholm och att det är en sjöpung. Nej,
inte i Stockholm. Det är ju på
i
västkusten.
I Sverige.
På västkusten, ja, just det. Mm.
Den är en sjöpung från Japan som ser ut som slem, typ.
Ja. man kan tänka, alltså, ja, det är viktigt då, att havsbyan då har kommit till Sverige, och då är det viktigt att poängtera att havsbya, det är alltså bara någon slags inofficiellt namn, alltså den går egentligen då under namnet japansk sjöpung, som ju är betydligt mer vad ska man säga, komilfå. Och det här är ju då en stor fara för hela ekosystemet. Det är liksom en någon slags varelse som brer ut sig på sjöbottnarna och ser ut som en spya. Det är ju liksom, alltså, där fan, undergången är ju nära. Det är otroligt. Ja. Det är otroligt, ja. Är det. Då var det dags för veckans pappautblick. En annan grej som har hänt, om vi ska ta lite pappautblick, vilket jag tycker vi ska göra, så är det att det är en... Det var en gråtande tvååring på en balkong 5 meter upp i luften som räddades mitt i natten av en polis som fick alltså klättra upp längs fasaden för att ta hand om barnet. Tvåårig pojke alltså. Och den här pojken hade lämnats ensam hemma, och pappan åtalade senare för framkallande av fara för annan, för det var han som var hemma var han ju inte, men det var han som var liksom vårdnadshavare, så att säga.
Men då hade han lämnat barnet här ute och sen stuckit hemifrån?
Ja, pappan förklarade sitt agerande med att han hade bara lämnat lägenheten 20 minuter för att hämta en... Han hade glömt en mobil hemma hos en polare. Så då skulle han då sticka och hämta den där, och då kunde han inte låsa balkongdörren. Men pojken hade aldrig tidigare öppnat den här balkongdörren och brukade inte vakna på natten. Men just den här natten och just det här tillfället så hade alltså pojken då vaknat på natten, trots att han inte brukar göra det. Och han hade öppnat balkongdörren, vilket han aldrig gjort tidigare, och då ställt sig på balkongen. Och sen uppenbarligen lyckats stänga balkongen och inte komma in igen. Och sen gråtit, och så hade polisen inte fått komma. Och allt det här då hänt då inom loppet av den 20-årsperioden, eftersom pappan sa det sig inte varit borta så länge.
Jävla oflax för pappan.
Jävla oflax, men det här, de har ju inte lyckats bevisa det här, så att han har ju då, tycker att pappan har visserligen visat stor oaktsamhet, men det är inte tillräckligt mycket oaktsamhet för att kunna dömas enligt det här åtalet då. Så han har friats. Och då är det ju jag började, det känns ju lite taskigt kanske, men jag började tänka på din pappa.
Ja.
För han brukade ju lämna dig, när, har ju berättat, på olika hotell och sådär, när han skulle...
Ja, men inte bara min pappa, utan mina föräldrar, båda mina föräldrar. Alltså jag för mig att, alltså jag för mig att det var så att de gick ner, de bodde på Odengatan, alltså jag kan mina föräldrar, men att de gick ner och typ tog ett glas när min stora syster Anna låg och sov.
Ja, just det.
Ett snabbt glas då, men kanske en halvtimme. Och när de hyrde något skärgårdsställe varje sommar, enbeten, ett av hennes första minnen är att hon vaknade och var ensam i världen och inte hittade någon. Och då hade de tagit en kvällspromenad. Så att de gjorde ofta det. Att de lämnade sovande barn. Det var ju före babywatch-tiden liksom.
Ja, just det.
Och jag tror inte, de är inte speciella på något sätt. Alltså de är ju väldigt kärleksfulla och omtänksamma föräldrar. Så att det var nog ganska utbrett kan man tänka sig. Och pappa lämnade ju mig på Hotel Victor i Göteborg. Jag var väl kanske, jag minns det tydligt, jag vet inte hur gammal jag var, kanske 4 om jag får gissa. Pappa åt middag på Victor Waldenströms omsusade restaurang i Göteborg. Det var ju Victor Waldenström som låg bakom Det nya franska köket, om du minns.
Jag minns ju inte, men jag minns ju, jag vet ju om det liksom.
Ja, det var ju att man gjorde liksom fransk mat, fast på ett magert och modernt 80-talsvis. Och pappa åt middag där, och sen så var det dags för mig att somna, så att han gick och la mig på hotellet. Och det var ju samma, alltså det här var ju en hotellrestaurang, så att han kunde fortsätta med sina vänner och med Victor och sådär, tror jag. Man känner Victor. Och jag tyckte det var väldigt spännande med klockradion på rummet, pilla på den, men då började den brusa. Så jag inte kunde sova, och då gick jag naken ner väldigt rådigt till hotellrestaurangen. och berättade det för pappa. Och alla tyckte att det var hysteriskt kul, eftersom det var en väldigt fin tjusrestaurang, att det kom ner en naken, typ 4-åring. Alltså, jag hade inte en tråd på kroppen. Och jag var helt ogenerad, men folk tyckte det var jättespeciellt.
Och men du blev inte, väldigt... pappa blev inte åtalad för någon slags, vad var det nu då?
Absolut inte, nej, de tyckte det var gulligast. Alltså, nej. Alltså, alla tyckte att det här var fullkomligt bedårande, hjärtknipande. Att han var så fin pappa som hade med mig på en tjänsteresa till exempel, tyckte folk var jättesött. Och han kom och stängde av klockradion och pustade mig på pannan, och sen så gick han väl ner till restaurangen igen. Så att det kan ju vara, alltså om det är så att pappan ljög och hängde oss in polare.
Ja, jag tänkte innan du fortsätter så tänker jag att det är det vi ska ställa oss frågan. Det finns ju två scenarier här. Alltså antingen har han gjort som det är liksom han är dömd för. Det vill säga han har lämnat tvååringen hemma. Och sen så stuckit och hämtat mobiltelefonen hemma hos en polare och sen kommit hem och sen så har det här hänt. Det är ju ett scenario. Sen så det andra scenariot, det är ju, ja, då vet vi inte riktigt vad som har hänt, men fan vet vad som har hänt egentligen. Han har stuckit och barnet har legat och sovit. Alltså vad tycker vi om det här? Liksom, alltså, vad är ett, det här, om vi ser det här första exemplet, det som då inte är någon oaktsamhet. Är det okej att göra det här? Är det okej att lämna? Fan, jag har glömt min mobil. Ungen ligger och sover. Jag måste sticka och hämta den.
Jag tycker inte att det är okej. Men jag tycker inte att det är jättegraverande. Om det är så här, att det är viktigt med den här telefonen. Alltså det är inte som de som åkte insane och lämnade sitt barn i så Nej. Fall. Utan om det är så här, barnet sover djupt, det tar mig 20 minuter. Så jag skulle inte göra det, jag skulle inte rekommendera att göra någon. Om Sara gjorde det skulle jag klandra henne. Men jag tycker liksom inte att det är kanske ett ärende för SOS.
Nej.
Vad tycker
alltså,
du?
Nej, alltså jag liksom håller nog med om att det är så här... Att jag vet ju, jag har ju till exempel, jag menar, Jojo har legat och sovit, nu är han ganska stor, men han var yngre, kanske, i och för sig hur länge har vi haft Kajsa? 3 år. Ja, men jag har ju ibland gått ut och kissat Kajsa liksom, när han har sovit och sådär. Och det har inte varit 20 minuter, men så här, visst, jag har lämnat ett sovande barn, det har jag gjort. Så att det här är väl så här, ja, det här kan hända. Men jag tycker mycket det här ändå pekar lite grann på. Jag tycker det finns liksom frågetecken här kring det här med att han aldrig öppnat balkongdörren. Har han då, liksom, jag förstår inte, har han öppnat den och sen så stängt den utifrån och sen inte kunnat öppna den igen? Jag tycker där finns det lite olika konstiga omständigheter som jag inte riktigt fattar. Som jag tycker, och ifall det är så att pappan liksom har dragit iväg på något sätt när barnet har sovit, kanske gått hem till någon granne i porten bredvid och tagit ett glas eller någonting, då är det väl det känns
djupt
inte lika
olämpligt.
Då är det djupt olämpligt, så att det är liksom olämpligt.
Ja, men det är olämpligt oavsett, men ett solklart fall för SOS om det är så att han var borta längre än 20 minuter och ljugit om det.
Men jag tror, alltså det där första exemplet, det hade jag nog kunnat göra själv, om det faktiskt är så. Men det är ju den här balkongen som jag tycker känns märklig, hela den omständigheten.
Men det är också 2 år, för jag menar, det är ditt exempel med Jojo Kajsa, han var ju så pass stor, så då kunde du förklara för honom. Jag minns att jag började sticka hemifrån länge för prick 4 år sedan. Då var Iris 8 och Rut 6,5. Men då alltså att jag stack ut och sprang.
Ja, just det.
Och att jag berättade för dem kvällen innan att jag sticker och springer klockan 7 och om ni vaknar då så kommer jag vara borta och komma tillbaka klockan 8. Men ni kanske kommer sova hela tiden. Typ.
Ja,
då kunde man ju förklara för dem. Ja. Det är väl när man kan förklara. En tvååring är det extremt svårt att förklara någonting för. De har inget riktigt tidsperspektiv heller.
Nej, det funkar
inte. En fyraåring kan väl ändå säga att jag kanske går ut med Kajsa. Men det är ju alltså om du inte förklarar för fyraåringen så kan ju det vara fruktansvärt obehagligt för den också.
Ja.
Att vakna. Alltså
ja, och det är tomt. Jag tyckte att det var fruktansvärt obehagligt i morse. För att jag hörde plötsligt hur någon skrek i panik. Jag var själv, man hade dragit skolan eller jag hade dragit jobbet och Jojo hade sovmorgon. För jag hörde ingenting, för jag stod på toaletten och borstade tänderna, men jag har ju en eltandborste. Så bara hörde jag liksom mellan det här surrandet att någon skriker. Så bara stängde jag av borsten och bara hallå. Och då hade Jojo liksom vaknat upp och han sitter och kollar på nya säsongen av, vad heter det här, Karate Kid uppdateringen.
Just det, Kung Fu Kai. Cobra Kai.
Och liksom vaknade upp i någon som Cobra Kai psykos och bara, var är pappa, han är inte här. Och sen har jag inte svarat direkt. Så att, ja, det tyder ju på att han kanske skulle få panik om han vaknade nu när han är 7 och ett halvt och sitter och kollar på tv och jag är inne på toaletten och han får panik. Orimlig panik ska jag säga. Annars kan man säga så här.
Jag tror inte den här pappan heller kommer vinna årets pappa.
Nej, och jag behöver ju inte, jag har ingenting att bevisa, jag är ju redan årets pappa.
Ja, precis.
Det är ju snart 10-årsjubileum. Jag har ju varit årets
då
pappa.
Då du började lämna dina barn och gick ut med hundar och sådär.
Jag har ju varit årets pappa lika länge som jag har varit pappapoddare. Min senaste vecka, jag har ju varit förkyld. Och jag har ju omfamnat min förkylning efter konstens alla regler. För den här gången så har det ju faktiskt så här att först var mannen förkyld. Och jag tog liksom lite ansvar för honom och var gullig. Han var hemma från skolan i 4-5 dagar. Sen var Li förkyld. Och var, låg lite däckad och jag tog liksom ansvar för hem och barn och sådär. Och skötte mig på alla sätt och vis. Så, och sen fick jag liksom den här förkylningen.
Ja, då hade du bäddat för...
Ja, men då kände jag att nu jävlar kan jag vara förkyld. Och jag har spenderat den här förkylningen med att... Min fortfarande, alltså, kommer ju aldrig loss, men min jävla läsplatta är fortfarande trasig, jag måste ju fixa den. Och, så att då har jag binge-kollat alla säsonger av amerikanska The Office. Har du sett det någon gång, amerikanska The Office?
Ja, lite grann, inte allt.
Ja, men jag har ju alltså sett från avsnitt 1 till avsnitt 9, och det är ju alltså... det är ju 8 år.
Helvete. Hur många timmar tv har du klämt?
Nej, men det är alltså i snitt då 26-27 avsnitt per säsong. Och de är 21 minuter långa.
Det är ju som vissa som hört av sig till oss här. Jag jobbar på ett lager och nu har jag lyssnat på 250 pappabotsavsnitt på 2 veckor och sådär.
Precis så är det. Och det har ju varit alltså en otrolig resa. För att det är ju... Det är ju en humorserie på många sätt, men det är ju, framförallt så är det ju så här relationsdrama, och det är ju liksom, alltså de balanserar ju så fint mellan humor och allvar och att man verkligen blir gripen. Och jag tycker att det är ju det här förfrämligande, alltså det här som vad fan heter han nu, dramatiken som bodde i Sverige också, tyska skitsamma, vet
ja, jag tappade
det
också.
Ja, men vi behöver inte haka upp oss på det, men det finns någonting i det här
Bertolt Brecht
ja. Det finns någonting i det här humorn, det här som gör att man släpper garden. För det är liksom inte scener ur ett äktenskap, eller det är, liksom, det är ingenting som säger mig att det här ska handla om, det här är något jobbigt som handlar om liksom äktenskap i kris eller relationer, utan det är liksom en humorserie. Men sen så bakar de in så himla fint relationer på alla det sätt. Alltså det finns ju alla typer av, det finns liksom lite olycklig kärlek, det finns liksom dejtande som inte kommer någon vart, och sen finns det ju också... alltså huvudparet kan man väl säga, alltså Pam och Jim, alltså de som är liksom sekreteraren och säljaren, som ju i första säsongerna inte får varandra för att de är liksom kära i varandra i omgångar, och Pam ska gifta sig med en annan och sådär. Deras historia blir, utvecklas ju till att de får ju varandra och gifter sig och får barn, men sen så är det ju blir det ju också hela det här att deras relation börjar liksom gå i stå, och det börjar bli liksom lite slentrian och tråkigt. Så man får ju liksom hela från den första förälsken och den första liksom stapplande stegen till att man ställs inför så här, vad vill vi med våra liv, är vi rätta för varandra, det är liksom lite otrohetsgrejer på gång och så här, till att det såklart blir någon slags katarsis och att de väljer varandra i slutändan. Alltså otroligt starkt alltså. Så att om man har då, jag vet inte hur många, vad det kan vara då, 20...
Ja, hur länge har du hållit på med det projektet nu då?
Alltså, när gick min padda sönder? Det var ju när vi, eller min läsplatta, det var ju när vi var i skogen. Var det någon månad sedan drygt då? Så, sen så gick det väl någon vecka. Ja, men säg att jag har hållit på med 3-4 veckor då. 3,5 vecka. Och, så att om man har då liksom...
Är Li med på tåget? Och kollar du på kvällarna?
Li är verkligen inte med på tåget. Och jag kollar lite hela tiden. Ja, man har ju, alltså du vet, man har ju en hel jävla nöjesindustri i fickan. Det är helt sjukt. Ja. Så jag, det har ju blivit istället för liksom, jag menar, istället för att läsa när jag lägger barnen och så där, när Jojo håller på att somna eller någonting, så sitter jag och kollar, och sen så du vet på lunchen när jag sitter och käkar min fil här hemma, så kollar jag på ett avsnitt och så där, du vet, att man det är 21 minuter också, det är perfekt att trycka liksom lite hur som helst.
Har du kollat på brittiska också?
Men det är ju så tidigare, men det är ju bara två säsonger, så det är ju inte alls samma episka. Det är lite, alltså brittiska The Office är ju lite samma som Fawlty Towers, att det liksom finns ju knappt några avsnitt egentligen när man väl börjar kolla på det. Nej, men det är starkt alltså, och det är men otroligt just att få de här ups and downsen som det är att vara i en relation. Och ja, nej, det är häftigt.
Vad ska du göra nu då, när det är färdigt?
Jag måste väl pallra mig iväg, men det är också, jag vet, jag är lite rädd att jag måste köpa en ny, att det inte går att laga den. Och då är det liksom, det är typ 1600 spänn, och det är liksom, liv fyller år den här månaden. Det är mycket olika utgifter och skit, så jag känner så här, fan, ja, jag vet inte hur jag ska göra.
Har du tänkt på present?
Alltså det här är ju, Li skickade ett sms till mig, för hon, det är hennes nya stil ju, att hon litar inte på någon att de ska fixa någonting. Så hon ska ju åka, dagen efter sin födelsedag så åker hon till Aten med några kompisar och har en lång weekend.
Gud,
så då har hon smsat mig och sagt så här, du behöver inte köpa någonting eftersom det är det här och det här. Och jag bara, fan vad skönt. Och sen så kom hon hem och det visade att det här var ju världens ångest för henne. Hon tyckte det var den mörkaste stunden i hennes liv när hon skickade det smset till mig, för att det var så deppigt och det var liksom bottom low i våran relation att hon skickar ett sånt sms. Medan jag tyckte, alltså min relation till födelsedaget är lite annorlunda än vad hennes är. För mig var det bara så här, ja men det är väl en praktisk lösning liksom.
Nu hängde jag kanske inte riktigt med dig. Hon skrev att det inte behövs fixas någonting.
Ja, men att jag inte behöver lägga liksom massa pengar på en present eftersom hon nu tar liksom.
Och då ville hon att du skulle svara att, ja men det är väl klart att det lägger pengar på en present.
Ja, men det var ju det som blev själva grejen sen. För sen hon kom hem och jag hade svarat så här, och hon antydde då att det var så himla deppigt, började de prata om det här, och då började jag ju misstänka att det här var en fälla, att det var liksom att det var att hon testade mig och se,
ja, vilken
liksom,
listigt gillrad fälla,
ja,
alltså.
Att det var liksom att något slags test.
För men hon måste ju veta att det är ju din största dröm att slippa tänka på present till henne.
Ja. Det är också roligt i The Office, för att där är det tvärtom, där är det liksom han som är jättebra på presenter och hon är värdelös. Ja. Och jag känner igen mig så mycket i henne. För det är ju också så här att hon blir skitglad när hon får presenter av honom, men får ju också ångest för att hon är så dålig själv. Och det är ju lite så jag känner själv, att det liksom är.
Men berätta mer om reaktionen. Det var en fälla, och vad sa hon då?
Nej, men att det var det deppigaste smset hon har skrivit hela sitt liv typ, när hon liksom hade verkligen tänkt efter på det här, att det blir liksom Christmas is cancelled nu, för nu är vi liksom på den mörkaste platsen vi någonsin har varit i våra liv, att hon måste skriva ett sms där jag kan liksom, att jag inte behöver tänka så mycket på födelsedagspresenter för att hon nu ska resa bort. Medan jag,
vad sa du då?
Nej, men jag tyckte, jag började med ursäkt, men då började jag ju prata om det här med fällan, att det var en fälla, ja. Liksom.
Ja.
Och sen så gjorde jag notering att det här ska upp i parterapi nästa gång vi är där. För det här ska upp på bordet. Det här måste.
Ja, men det är ju intressant. Det är inte den rakaste kommunikationen av henne.
Nej, det är det ju inte. Men jag tror ju inte att hon, jag tror ju inte, alltså det är lite skämtsamt, jag tror ju såklart inte att det var en fälla. Men däremot så tror jag att hon, att det här är en sån stor grej för henne. Och när det är liksom, och när mitt svar inte blir, alltså det är lite som att hon typ smsar mig och bara, jag var på mammografi, jag har fått bröstcancer. Och jag svarar så här, ja, det blir lite strålning då. Och så, ja, lite sjukskriven, och sen så kör vi på igen om två år typ. Lite så var väl hennes känsla. Att jag kanske skulle så här, åh herregud älskling, jag förstår, ja men vi kanske, jag skulle väl ha varit lite mer så, tror jag.
Jag har hittat det bästa presenthacket. Nu kommer det låta som att det här är sponsrat, men det är 0% spons.
Hela avsnittet är ett sponsrat avsnitt som har lett fram till det här.
Ja, exakt. Nej, jag har hittat, fan jag skulle vilja vara sponsrad om däremot. Jag har hört att de har varit med i någon podd någon gång.
Men det här brukar ju funka för dig, att du liksom slänger ut en sån här tråd i podden, och sen så någon månad senare så är du sponsrad i något annat forum.
Ja, vi får se. Det är ett företag som heter Singular Society. Det är svenskt. Och deras affärsidé är att det är en medlemsklubb där man kan shoppa. Och då kan man shoppa typ sånt som man har i hemmet, typ så här, tänk dig liksom det lyxigaste skärbrädan eller jättefina knivar och vad heter det? Alltså bestick.
Ja.
Eller jättesnygga kläder, bara så här den cleanaste kashmirkepsen utan logga som du har sett.
Men jag känner faktiskt till Singular Society, men det är jättebra att du
förklarar. Ja, men det här är ganska nytt, för jag började med det julas, och då betalar man en avgift, det är deras affärsidé, att istället för att de har marginal på grejerna som de säljer, så säljer de det helt utan vinst och redovisar varför det kostar som det gör. Och det blir ju då sjukt mycket billigare än, än det skulle varit. Och sen betalar man en årsavgift. Jag minns inte om den är 500 eller 1000 eller någonting. Och så hittar man väldigt lätt, fan vad det här låter som ett sponsorment. Det är inte det. Jag betalar glatt de här pengarna per år. Men, ja, men 950 kostar det per år. Jag gick in här nu. Och då, ja, men det är väldigt lätt att hitta presenter där. Mm. Till exempel till Sara i julklapp gav jag då bestickset. För vi hade så här, barnen tappar bort massa bestick, typ tar upp dem på sitt rum och sen typ råkar slänga dem eller tar dem på utflykter och sånt där. Va? Plus att jag hade inte så snygga.
Det är väl sjukt, men jag köpte barnen, ja, köpte tappar bort bestick. Det har jag aldrig talat om.
Men kanske Sara också. Vi hade väldigt mycket omaka bestick.
Men hur gör Sara när hon tappar bort bestick? Hon har ju ingenting
jag vet,
att skylla på.
Jag vet inte. Vi hade bara väldigt omak och väldigt ont om bestick, så jag köpte svinmycket bestick och sen så köpte jag en jättefin morgonrock i kashmir. Och så när man köper det så känner man sig som en vinnare för att det är så billigt, så att man betalar årsavgiften istället.
Just det. Ah, det
Så det är svinbra. Mm. Det gör det mycket. Alltså, sen har ju, jag tror att Sara blev väldigt glad. Det kan ju vara så att det finns någon slags lager som jag inte känner till. Att hon har sagt till sina kompisar att det här var inte bra alls. Men jag tror att det var en succé. Det kändes väldigt mycket så.
Jag kan ge Li ett medlemskap i Stingler Society i födelsedagspresent.
Ja, liksom det oskärmiga sättet att göra det på. Ja, men det är tips. Alltså jag tror att jag kommer köpa alla mina presenter därifrån. Du vet, de har doftljus och till och med lite mat och skidkläder.
Ja, nu räcker allt. Det. Vänta tills vi får betalt nu så kan vi prata mer om det.
Ja. Ja, det är sant.
Ja, men så att det, där ligger väl landet vad det gäller våran relation. Men det, som sagt, det är alltid bra med nytt stoff att ha till terapeuten, så att det liksom, man fyller på den brasan.
Hur ofta går ni dit?
Ja, men det är ju varje morgon. Nej, jag skojar. Vi går väl dit, vad är det? Var fjärde vecka kanske har det väl varit nu. Ungefär. Mm. Väldigt bra tycker jag. Så är det med det. Men
det är det som att göra en podd lite grann med parterapin, att du har det så här anteckningar som bara det här ska in, här har jag innehåll till parterapin.
Ja, just det. Ja, men lite så. Så fast det som är skönt,
så kör du en ingång kring det.
Det som är skönt är ju att jag inte behöver vara rolig och att jag inte behöver prata. Jag är ganska tyst. Alltså jag liksom jag säger saker när jag liksom, alltså, så att säga.
Du sitter och kollar på The Office, men du svarar när du blir tilltalad.
Ja, men det är ganska skönt med ett sammanhang där man inte behöver vara, för hon tycker ju inte heller, alltså det är klart att hon kan skratta åt mig när jag skämtar, men hon tycker ju att det är så här, ja men nu, att det är liksom att mitt, allt det här som du och jag, både du och jag sysslar med, det drar in dig här också, alltså det här att man skämtar om sig själv och liksom vad ska man säga, tar udden av eventuell kritik genom att själv föra upp den till ytan med att skratta och sådär, är ju liksom, avfärdar ju hon ganska kategoriskt som liksom, ja, det där kan du sluta med bara, för det funkar inte här. Så att,
sluta podda.
Ja, men i podden kan jag göra det. Det är väl jättebra, men i terapin är det inte lika bra.
Nej, just det.
Så det är
ju... Och var är vi nu då? För det jag frågade var, vad blir det för födelsedagspresent till Li?
Nej, men det tänker jag verkligen inte säga. För att vi lyssnar faktiskt ibland. Så att det får vi ta off mic.
Du har en plan eller?
Ja, jag har en plan. Verkligen. Jag har en plan både för firandet och presenten.
Fan vad spännande. Ja, men ska vi säga så då?
Det tycker jag. Och nästa vecka så kör vi igen. Och då tycker jag att det är dags för dig att hälsa välkommen. Det känns som det viktigaste vi har tagit med oss från dagens avsnitt.
Ja, jag ska fila på en bra välkomsthälsning med god energi.
Snyggt! Bra jobbat!
Hej då!
Tja!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.